God morgon, ny hockeyvecka inleds på Viaplay på Ringvägen 52 i Stockholm, Södermalm, där vi bevittnat mycket härlig hockey den här helgen. Hoppas ni har varit med och sett världens bästa hockeyliga NHL varva upp ordentligt, och det gör vi i God morgon NHL också, där vi som vanligt tar upp det mest aktuella och spana lite mot framtiden och komma med diskussioner kring heta ämnen inom hockeyvärlden. Så häng med under hela den här en och en halv timme nu. Vi ska strax träffa Rickard Grönborg, Sveriges nya förbundskapten. Han tar ju över efter Sam Hallam till nästa säsong. Och så är vi väldigt glada, Mattias Nordström och jag, att vi har en gäst som gör debut i Godmorgon NHL. Han heter Christian Huselius. 662 matcher i NHL och du gjorde 451 poäng. Christian, välkommen till oss.
Tack så mycket.
Hur mår du?
Bara bra, tack. Ja.
Hockeyformen, hur är den för dig?
Ja, det är ju mest att man tittar på hockey. Ja. Så att, jag har inga skridskor på mig längre, så att, det är mest tv-soffan. Ja.
Saknar du
det? Det är klart man gör, men det var ju en annan tid såklart. Men man har ju kvar i minnena från hockeykarriären såklart, men... Det är klart man hade velat spela vidare såklart.
Ja, de är många. Vi ska gå in djupt i din karriär också. Hur skulle du vilja beskriva Christian som spelare, Mattias? Ni möttes många gånger.
Väldigt många gånger. Lite före sin tid. Idag ser vi ju en hel del spelare som Christian. Då pratar jag med den tekniken och skridskoåkningen som Christian hade som spelare. Otroligt svår motståndare. För mig var det en typ av mardrömsmotståndare. Han som hade hög skicklighetsnivå. Och det här som lockade ut en back som mig i hörnerna, då försökte man hålla sig på lite avstånd och inte åka ut och vara för aggressiv.
Mardrömsmotståndare, mycket stämmer in för att möta Mattias, Christian?
Nej, men det stämmer ju, och såklart Mattias var ju en sån här otroligt stark spelare som man inte ville möta i sarghörnan, utan man ville gärna kanske få han ur balans och sådär, men han var ju smart och stark, så att, men vi hade våra duster, men för mig gällde det ju inte att vinna den fysiska delen, utan det var ju att försöka vara smartare.
Men du, kan vi inte stanna lite vid det ämnet och ta oss in mot NHL jämfört med SHL? Jag vet att du tittar mycket svensk hockey också, och du har mycket åsikter när man följer dig på X, så är det intressant att läsa det ibland. Vad tycker du om svensk hockey om du följer SHL och Hockeyallsvenska till exempel? Vad skiljer mot NHL?
Det är klart att det skiljer med tanke på att de bästa spelarna är NHL. Så det är klart att det blir en skillnad, men nu ska inte jag klanka ner på svensk hockey, för allt går ju framåt. Så Det är ju fantastiskt mycket bra saker. Men det är också saker som jag tycker är annorlunda. Och jag tycker att spelarna idag är inte tillräckligt bra. Och liksom med hockey IQ ibland. Och medvetenheten att man måste skydda sig och ta hand om sig där ute. Och klara av alla moment. Det gäller inte bara att man åker skridskor och kan ta hand om puck. Utan det måste ju vara så att man kan skydda sig och veta när man ska ta en smäll. Eller undvika en smäll. Och veta vad man... Ja, är lite sårbar ut på isen.
Vad är din åsikt om det där, Mattias? Just hockey gick ut på det sättet. Jag vet att du har varit inne på det också. Att man måste utbilda sig i varje moment för att ta sig till nästa steg.
Ja, det tycker jag. Och om man tittar... Det här blir ju... En del av det här är ju att hur man tar emot en tackling, skyddar sig själv. Men med det också tycker jag... En del av spelet går förlorad när vi pratar om hockey IQ som du får i de här tajta situationerna. Hur du löser spelet med att använda en medspelare som en liten screen, en droppassning. Att du förstår också vem du är på isen med. Vilka kedjekamrater har jag här ute? Hur kan jag göra mina kedjekamrater på bäst sätt? Är det en som är väldigt bra på att jobba fram puckar? Då kanske det är en fördel för oss att lägga ner den i hörnan. Är det en som behöver puck på bladet kanske lika mycket som jag? Då måste man se till att använda styrkorna. Och det är för mig också en hockey-IQ som går ibland lite förlorad när det bara ska spelas hockey med fart och väldig teknik.
Men just utbildningen för att lära sig snabbt upp till den nivån som krävs då, hur ska det gå till, tycker du?
Nej, men jag tror att ett problem idag är att allting går ju såklart framåt. Ja. Och alla unga killar är ju bättre tränare idag tidigare. Det är mer fokus på fysiken, vilket gör att de snabbare blir starkare och liksom blir snabbare på isen och rör sig bättre. Men problemet i det är ju också att du inte behöver tänka lika mycket i tidig ålder. Du behöver liksom, man behöver inte lära sig vilka ytor man kan vara på, vilka ytor jag kan dra ner på tempot, vilka ytor kan inte backen gå upp på mig, utan det är mycket bara gasa, köra och sen så jag dribblar här och så händer en tackling, oj så tappar jag pucken och så kör jag vidare. Jag minns ju framförallt hur man var tvungen att tänka. Om jag möter en sån som Notan så visste jag att nej, men han kommer inte våga komma upp här mot tekningscirkeln. Och då liksom med pucken kan jag glida upp här. Och då blir det, då måste forwarden där uppe börja tänka, ska jag ta eller inte? Så att man måste liksom få in de där aspekterna. Och idag tycker jag det bara blir att träna så att du är stark och snabb tidigt och träna på skills så kan du spela. Men jag tycker inte att det är så, utan du måste ha ett hockey-IQ. Du måste liksom utbilda dig var och när jag ska skydda mig. Man behöver inte alltid gå in i närkamper heller. Men man måste också kunna undvika situationer. Precis som Notan säger, läsa av mina medspelare och motspelare. Om jag vet att jag har en kille här till vänster som inte vill ha pucken, utan som Notan säger, då kan jag lägga ner. Han vill checka och tackla. Mm. Men jag spelar med någon som inte vill gå in och tackla utan ha pucken på bladet. Då måste man ju kunna liksom läsa av de där situationerna. Idag tycker jag inte riktigt det är så. Alla spelar lite mer individuellt. Vad de kan, och sen så anpassar man sig inte efter omgivningen.
Kan det vara en anledning till att det oftast ut och tapetseras i dagstidningar, i kvällsmedia, just att ja, men det är avstängning efter avstängning, bråk efter bråk. Det är tufft i NHL också, men det är väldigt ofta det kommer sådana rubriker som ni ser nu, ni som tittar på tvn här nere och via streamingen, avstängningskaos, nysmäll, får vi 71, 5 avstängningar i SHL en kväll. Kan det bero på det här ibland, Mattias, att det går lite för snabbt spelet och att man inte riktigt är där hockey-IQ-mässigt?
Ja, och att man då vill göra hockeyn attraktiv. Och en stor fara för hockeyn har ju varit hjärnskakningar som kan avsluta karriärer, och man försöker då regeländra. Och då hamnar det ju här, hur kan de förstå allvaret i en överträdelse? Och då blir det en avstängning, och då blir det väldigt stor fokus på så fort det är en sån här situation. Jag tycker det finns två sidor här. Det ena sidan är att man också, den här respekten måste finnas där ute. Att man lite styr upp det på isen. Men det andra är ju det här medvetenheten. Jag försöker varje gång man är runt unga killar att så fort du kliver ut och det är ett byte, förvänta att du kan bli pååkt, tacklad var som helst. Och då går det inte bara att säga så här, men jag hade ju inte pucken, då får han inte tackla. Nej, men ibland med den farten hockeyn går i, även idag, det går ännu snabbare, så händer det att du ändå blir pååkt och tar den där smällen fel och det träffar huvudet, och spelar ingen roll vad som är rätt och fel, det är ändå du som blir skadad. Så gör dig själv en tjänst och var medveten om vad som sker på isen, vem som är ute på isen, oavsett om du är puckförare eller inte.
Skulle du vilja se tuffare spel, om du läser mig rätt, vad jag menar med tuffare, i tidig ålder i svensk ishockey?
Ja, alltså jag vet ju att...
Eller vad blir farligt?
Ja, men det är svårt att säga. Jag vet ju att det var någonstans 2002-2003 de tog bort tacklingar för unga spelare i svensk hockey. Och nu kan ju inte jag säga statistiken och sådär för det. Men man får ju tänka att 2013 tror jag att de också ändrade till 12 år. Det var 14 år innan. Nu är det 2025. Det betyder att alla de här unga killarna och tjejerna som kommer upp, det är lite annat för tjejerna, men de är ju, har ju gått igenom det här att man inte fick tacklas från tidig ålder. Och då är ju frågan också, är det bättre att få en tackling när man är 10 år, en smäll, och att man förstår att oj, för de kan ju anpassa sig ganska mycket, små barn. Mm. Om det verkligen leder till hjärnskakning. Eller om det är värre att man får 5 stycken när man är 25 år och en riktig smäll när det är en 100 kilos bjässe som tar dig på riktigt för att du inte är förberedd. Det kan inte jag svara på, men jag tycker att det är ganska intressant, och jag vet inte vad som är rätt eller fel. Men jag tror att även tränare och svensk hockey måste förstå att vi måste utbilda fler saker än bara skills och fysiken. Utan man måste verkligen jobba på hockey-IQ och förstå att, som Notan säger, när jag går på isen, då är det ju liksom, det här är allvar. Det här är ju, det är ju liksom, kan hända vad som helst. Jag måste vara beredd på allt. Om man ska gå över en gata där det finns bilar, då stannar man och trycker på en knapp, röd eller grönt. När det är grönt, när det går, även om det är grönt, så kan jag inte gå och titta ner. Nej. På marken. Det blir ju fortfarande grön gubbe, men jag kommer ju fortfarande titta om det kommer en bil. Yeah. Och det är lite samma på isen. Du har ingen rättighet att tro att bara för att du har pucken eller inte har pucken så har du fri zon. Du måste ju liksom vara beredd på allt. Det kan komma 2 gubbar med höga klubbar och vilja liksom döda dig på isen. Men du måste fortfarande vara beredd på allting.
Men hur ska man veta när en spelare är redo just på den här premisserna som ni pratar om nu? När är man redo att verkligen vara med på den här stora scenen då och kunna behärska totalhockeyn?
Ja, det är ju en individuell mognadsprocess såklart, och jag kan ju inte säga, det finns ju mogna 16-åringar som kan spela mot seniorhockey, men ibland tas det där klivet för tidigt för att man inte är då mentalt mogen, men du kanske har de fysiska attributerna med skridskoåkning och storlek och styrka. Sen när det, igen, tillbaka där, när är man redo? Då är det så här, Så fort du kliver på isen så har du ett ansvar att vara redo och förstå regelboken. Sen om vi pratar här med åldern också, så tycker jag att ibland kan du bli, får du inte tacklas, och sen plötsligt blir det datum att nu får du tacklas eller en ny säsong. Då blir det lite ibland att det blir en ny leksak att leka med. Så jag tycker jag tenderar att då ska du åka och tacklas bara för att nu får vi tacklas. Och de aldrig har gjort det tidigare. Och idag börjar vi gå tillbaka lite och primera spelartypen. En Landeskog, vi pratar om hur Patrik Hörnqvist spelade, vi såg Sam Bennett, Marchand, Tkachuk i Florida. Att börja titta på den spelartypen börjar bli kanske värderad lite högre. De som spelar hockey hårt på insidan och tar ytor och tar stryk. Det behöver ju tränas från ung ålder, det lika mycket som skickligheten.
Bara innan jag ska runda av det här ämnet, är det farligare att spela, om du förstår mig rätt också Christian, SHL, Hockeyallsvenskan jämfört med NHL? Jag tänker om man går tillbaka många år så har det alltid varit, NHL gäller att vara redo. Upplever du det när du sitter och kollar på en elitmatch i Sverige att det kan hända fler allvarliga incidenter där i en match i NHL?
Ja, absolut. Men det har ju också med skickligheten att göra. De som hamnar i NHL och spelar där, ja, de är ju bäst. Så är det ju. De klarar ju fler moment. Så det är inte så konstigt. Men jag skulle vilja säga så här, att man kan tänka ibland att man kan liksom inte räkna toppen eller botten, utan man vill ju ha fram de här medelspelarna. Det är oftast de det kan handla om. För de här superspelarna som är superbra, de klarar ju oftast momenten och kan akta sig från tacklingar och ge ut tacklingar och ta emot tacklingar på ett bra sätt. Utan det är även de här spelarna som hamnar då kanske SHL-nivå, men som inte kanske blir aktuella för NHL, kanske inte är där. De spelarna, allsvenska spelarna, det är otroligt viktigt att de får rätt utbildning, för de kanske inte är färdiga på hockey-IQ så tidigt heller. Så att det gäller att det, alla vet vad som gäller.
Var alltid redo, grön gubbe, då går man. Men titta vänster, höger hela tiden. Grönt ljus var det ju också förra veckan för Rickard Grönborg tillbaka till Tre Kronor. Sam Hallam gör sin sista säsong som förbundskapten för den här gången. Och Rickard Grönborg kom alltså tillbaka. Vann ju de senaste VM-guldarna för Sverige 2017 och 2018. Nu ska han jaga nya guld. Och han finns med oss den här dagen också. Det är vi väldigt glada och tacksamma över efter träningspass i Finland med sitt lag i Tappara. Hur mår du, Rickard?
Bra, jag vet inte om den här övergången var planerad med grön gubbe och så dyker Grönborg upp gubbe. Så att, det är jättebra. Det är jättebra. Jag sitter i omklädningsrummet, har precis gått av isen här.
Hur var träningen idag efter två straffförluster i helgen?
Revanschsuget måste jag säga. Jag tycker generellt så tränar vi väldigt, väldigt hårt. Det är lite Tapparas träningsmodell. Men idag var det lite extra hårt i närkamper, lite extra mer tävlan. För att man får nedspränder sådär, så är det såklart att man blir motiverad att träna ännu hårdare och smartare.
Ja, det blir ju sista säsongen för dig där i Finland. Du var ju i Schweiz, i Zürich innan. Och nu styr du alltså tillbaka mot svensk hockey, förbundskapten. Nästa säsong tar du över igen. Varför fattade du det här beslutet, Rickard?
Ja, det var ju ingen lätt beslut att ta. Fantastiskt fint och ärefullt uppdrag, ingen snack om det. Men jag har ändå varit där och gjort det. Jag var med 11 VM-turneringar, tror jag, i olika roller. Men samtidigt så är hockeyvärlden lite förändrad just nu. Nu är det också så här bäst om bäst turneringar med World Cup och OS. Tyvärr när jag coachade OS som huvudtränare så hade vi inte tillgång till NHL-spelare. Lite andra saker, även fast jag var med i Sochi så märker jag skillnaden mellan 18 och 14 till exempel. Så, lite nyfiken också på att jobba med de bästa i landslaget, jobba mot NHL, jobba mot SHL efter att ha varit borta de här sju åren eller sjunde året nu. Så att till slut så följde på det med att jag var lite nyfiken igen och få göra på den här resan. Plus att jag har gjort en resa också personligen med att vara i två andra olika miljöer i Schweiz och Finland. För jag har ju tagit på mig ganska tuffa uppdrag här också i Europa. Det är två ledande organisationer i Europa trots allt. Så att jag har väl gjort en egen personlig resa också och känner mig ännu mer förberedd att ta mig an den här uppgiften.
Ja, men det där är intressant. Utveckla lite vad som har förändrats i ditt ledarskap under den här tiden när du har varit i Schweiz och i Finland.
Ja, det var ju mycket prat om att inte jag hade coachat proffshockey som hette när jag tog över som förbundskapten, fast jag var med assisterande förbundskapten under många år. Men i vardagsmiljön så att Ja, men jag har alltid varit lite nyfiken på den schweiziska miljön och jobba där nere. Fantastiskt land såklart, men också hockeykulturen. Det är lite mer, ska man säga, lite mer öppna spel där det är mycket fram och tillbaka, stor is. Du har fantastiskt skickliga spelare, många som har spelat och skulle kunna spela i NHL som är där och tjänar bra med pengar. Så att, på så sätt var det intressant. Och även att du hade dynamik, du hade en kursa mot en finländsk coach ändå med en viss taktik och sen kursa mot en nordamerikansk coach och sen Danne då, han är väl svensk men en norsk coach också. Så att det var olika utmaningar med olika lag, olika taktik och sådär. Medan här i Finland är det lite mer homogent hur alla coachar. Jag var första importcoachen på 16 år i ligan. Så att, lite olika utmaningar, men två fantastiskt ärofyllda uppdrag att få coacha liksom med höga ambitioner och alltid vinna. Jag menar både Zürich och Tappara, så är det väldigt stor winning traditions i båda de organisationerna. Skillnaden var dock att när jag tog över Zürich så var de 9 året innan och vi lyckades vinna grundserien innan det var covid, men på ett år, medan här hade de vunnit både COL och liga när jag tog över. Så det är olika utmaningar på så sätt, men återigen, jag känner mig mera erfaren med vissa olika saker och framförallt så lärde jag känna mycket om hockeykulturen.
Mattias, vad tänker du kring att Rickard är tillbaka igen i svensk hockey?
Ja, men jag tycker det är kul och det är min fråga. Är det någonting specifikt från finsk hockey där du säger att om det här har jag sett, jag gillar, det här vill jag ta med mig, det saknas i svensk hockey idag, vad finnarna gör?
Jag har ingen board med mig jag kan rita upp, men de är ju väldigt inne på taktik och strategi här. Alltså då, det är så fort det är liksom man förlorar någon eller på matcher, så det är alltid taktiken som gäller, och de är väldigt duktiga på just taktiska förändringar i matcher och sådana saker, men de pratar mycket om rytmer, att det ska vara rytm i allting, allt från uppspel, när ska man köra en quick up, när ska man komma ner samlat, och jag försöker ju stöka till det och inte spela med rytm, så att medan de kanske spelar symfoniorkester så försöker jag spela lite rock'n'roll, så att återigen, jag uppskattar ändå de kan verkligen sitt yrke här, och coacherna, de är väldigt välutbildade i Viri Mäki, men det är mycket det här med rytm som de pratar om. När ska de ställa upp, när ska de gå och forechecka, när ska de ta kontrollerade uppspel, när ska de köra quick-ups, så att där har jag lärt mig en hel del från det.
Christian, vad tänker du kring just framtiden i svensk hockey med förbundskapten? Det har varit stor debatt också. Behövs en förbundskapten på det viset som har varit? Att man åker och coachar Euro Hockey Tour och sen VM, nu blir det OS också för den delen. Men vad är din åsikt kring det?
Alltså jag kan inte säga vad som är bäst eller inte, och det är nog väldigt individuellt. Jag kan tänka mig att det finns förbundskapten som vill vara med hela tiden och så finns det de som kan hoppa in och sådär. Så det är svårt för mig att svara på. Men det som är viktigt att tänka på är att det krävs otroligt mycket arbete. Mm. Alltså, om du ska vara påläst och hänga med i hockeyn och även följa spelare och vilken taktik och vad du vill ha liksom för det spelidé, så är det ett stenhårt jobb. Så det krävs tid. Så jag tror att man ändå måste vara involverad mycket.
Ja, och det vet vi att du älskar det, Rickard. Men kan du berätta lite och avslöja nu? Hur kommer ni lägga upp det här? Vad blir den stora förändringen med ditt jobb till nästa år jämfört med hur det har varit tidigare?
Men det kommer ju alltid vara förändringar när det gäller förbundskaptens roll. För att man ska ligga framkant så måste man ju hitta nya vyer också. Så att det som är sagt är att jag ska ta över Sams roll och vara ansvarig för Tre Kronor. Sen har vi diskuterat olika upplägg och sådana saker. Men det är där vi har hamnat någonstans. Att vi kanske inte ska göra som alla andra, men vad det är, det är en diskussion som är pågående, och jag vill inte gå för långt i handlingen heller, för att jag vill respektera landslagsledningen nu med Sam och resten av management för Tre Kronor, att de ska få göra sin resa och slutföra den på förhoppningsvis med flaggan i topp, och jag vill även avsluta mitt uppdrag här i Tappara med en flaggan i topp. Så att, men visst är det olika diskussionspunkter som jag har. Jag tror inte heller på det här med att nu ska vi göra som USA och Kanada, för att vi ska göra någonting som är svenskt, men däremot så kan man ju alltid titta på framgångsrika nationer, vad de gör. Det tycker jag också.
Men om man ser på det, just det här med att stå i båset och vara matchcoach, hur mycket brinner du för det? Eller finns det en annan sida av det hela som du kan hamna vid när det handlar om Tre Kronor?
Nej, jag brinner ju för att vara på bänken och kunna bidra på så sätt, absolut. Och förbereda matchförberedelser och alla sådana saker. Det är absolut jag brinner för den frågan. Men jag brinner också för fråga och bygga lag under en tid och bygga ett lag från scratch. Och jag tror inte många coacher som jobbar på vardagsnivån, till exempel i de olika organisationer jag har varit här, så är ju sportchefen, det är ju general manager som bygger lag och köper spelare, har kontrakt och sådana saker. Och coacherna, du coachar här i laget, det är de spelarna också. Det är klart att vi har inputs där. Men jag har också en passion för att kunna bygga ett lag, för det är ju det som en förbundskapten ska göra, inte bara coacha ett lag, man ska också bygga ett lag. Och den processen har jag saknat lite i klubblagsnivå, kan jag vara ärlig att säga.
Vad tycker du om svensk hockey just nu, Rickard? Du följer ju noggrant i Avicii Arena när du bevakade Tre Kronor där också. Det har alltså inte blivit något guld, alltså ingen final ens sen du var med 2018.
Ja, men det är klart att jag är ju en fan av svensk hockey och även av Tre Kronor såklart. Och jag får sätta det från en lite annat perspektiv, som jag var ändå med, jag tror vi 11 VM-turneringar i rad. Så att nu kanske man fick lite mer utanför perspektiv, plus att man har fått lite mer kött på benen i de olika miljöerna jag jobbat med just nu, och kanske titta på hockey lite annorlunda också. Men skillnaden är så svår. Det var ju speciellt de här åren efter jag flyttade på mig, att med covid över och med Garpenlöv och sådana saker. Det var väldigt, väldigt speciellt för mig. Man tittar på spelare för tomma läktare och alla sådana saker. Inga NHL-spelare i OS. Så att, jag menar, det har ju förändrats. Elever med samma, men nu har de ändå tagit medalj 2 VM-turneringar i rad. Säkert inte den medaljen de aspirerar på när de går dit, och de går ju för, såklart, för guldmedaljen. Det är ju alla lag som har historia med hockey till exempel. Så att, men marginalen är väldigt små, som många brukar säga. Jo, vi vann 2 guldmedaljer, men det var också på straffläggning. Du förstår ju hur små marginalerna är. Även det året 2018 när vi vann faktiskt alla matcher i turneringen. Så att, jag hoppas och tror att det kommer gå riktigt bra i OS-turneringen. Jag tycker vi har ett spelare i olika positioner som ska vara med och konkurrera om den här guldmedaljen. Men man måste också respektera att de andra nationerna kommer också väl förberedda till de turneringarna. Återigen, vi ska alltid sitta förnula på hur vi ska göra det bättre. Det är ju så svensk hockey ska vara. Vi ska inte bara sitta och vara nöjda med att ja, men nu tog vi medalj. Ja, men vad är nästa steg då? Och det är någonstans där som jag ska bli väldigt sugen på att komma in i processen och få bidra med det jag är bra på.
Men du, vi har suttit så många gånger i NHL-studion och i Godmorgon NHL och väntat på när blir Rickard Grönborg NHL-coach. Varför blir det inte så, Rickard?
Ja, men det tänkte jag säga, du får fråga NHL-gubbarna, men återigen, det är lite timing också. Det har varit några situationer, det har varit ganska nära faktiskt, helt ärlig. Men timingen var inte helt enkelt där, om det var från min sida eller från NHL-klubbarna. Men den diskussionen har jag varit, så jag sitter inte på kammaren och gråter ut över det. Jag har haft väldigt bra organisationer och jobbat med de här åren ute i Europa, så att jag sitter på en ganska bra position på så sätt. Men samtidigt så klart att den tanken hade kittlat, men just nu är det inte så. Och den här coachen bäst om bäst som förbundskapten, då är det ju någonting speciellt men, under den här tiden har Tre Kronorna, men också bygga upp ett lag och vara delaktig i det.
Ja, så dörren är inte stängt i NHL i alla fall?
Nej, för tusan. Vi jobbar på, så får vi se vad som händer.
Mm. Ja, men det är ju häftigt. Det är ju aktuellt nu med förbundskaptenen. Du presenterades här förra veckan, Jon Dahl Tomasson, den svenska förbundskaptenen för herrlandslaget. Fick gå Graham Potter, ny förbundskapten, idag. Vad tänker du kring det, att det blir en engelsman i svenska fotbollslandslaget? På tal om kollegor.
Nej, det är svårt för mig att veta exakt processen när det går till i Svenska fotbollsförbundet, men de tror ju på att det är den bästa personen i det här läget, och återigen, nu är timing. Vad är det för personer som är lediga, vad kan den personen bidra i den situationen vi är just nu, alla sådana saker. Potter har ändå varit i Sverige och kan svensk fotboll, så det är ingenting nytt för honom. Men vi får se, det är en intressant resa att få följa med. Jag är också fotbollsfan, så att det ska bli intressant att få följa dem också.
Ja, jag hade koll på det. Du, fotbollen har du verkligen inte missat den heller. Rickard, kul att få samtala med dig. Du ska få gå tillbaka till jobbet där i Tammerfors och jobba vidare med Tappara. Jättekul att få höra dina åsikter, och välkommen tillbaka till svensk hockey.
Tack så hemskt mycket, och kör hårt där i studion. Jag följer.
Ja, det är underbart, vet vi att han gör. Han gillar att höra det här. Han satt och lyssnade på det här med tacklingsdebatten också. Han kopplade upp sig tidigt. Är det rätt val, tycker du? Rickard Grönborg tillbaka till svensk hockey.
Ja, det känns jätteintressant, och jag tror han är otroligt motiverad. Och det behövs. Men jag har en intressant tanke som jag hade egentligen bara frågat Rickard. För jag har funderat på, vi har ju otroligt många duktiga spelare borta i NHL som är ledande i liksom respektive lag på olika positioner. Och jag känner ju lite, eftersom jag själv har erfarenhet att spela där borta, så svenska lagmodellen har ju alltid varit liksom att vi är starka som lag och allting. Men det är en liten annan typ av hockey idag. Och momentum är ju en stor del av hockeyn idag. Och jag tycker USA och Kanada är mycket, mycket bättre och starkare där. Men så jag skulle vara lite liksom intresserad av om Sverige liksom förstår att det är mycket det vi behöver jobba på. För att när svenska killarna kommer tillsammans, så är jag inte säker att man får den här egenskapen som man får hjälp av där borta när man spelar i NHL av amerikaner och kanadensare. Liksom jag vet själv när jag spelar med Jerome Ginla i samma kedja och liksom i Kanada, och det är mycket amerikaner och kanadensare lag som har en helt annan inställning. Inte en annan inställning att de spelar hockey, men de har en liten aggressivitet i momentum och sånt. Och det tror jag, när vi svenskar samlas så blir vi trygga, men vi har inte alltid den här aggressiviteten för att söka momentum i hockeyn som behövs idag. Och det är någonting som jag tror saknas i svensk hockey, och det är därför vi inte riktigt får framgången nu.
Jag tror man också måste säga att här vi pratar om hockeyutbildning, när vi är inne på mycket med skickligheten som har legat väldigt högt upp på agendan i svensk hockey, hur vi hockeyutbildar, så är det ju den här delen. Och jag säger att det här är, jag tror ju inte på det här att du bara född med en, kallar en aggressivitet eller någonting, utan det är hur du utför den här sporten i när du växer upp, när det är då det får inte vara fult att tävla, det får inte vara fult att vinna, som bygger fram den här mentaliteten. Därför många av de här, och jag upplever precis samma sak som Christian gör, men det är ju att det är ju inte att de är amerikanska eller nordamerikaner när de är utanför isen, då är de inte där, men de har kopplat ihop att när vi tävlar och när vi gör i vår idrott där vi nu har blivit så här bra i, då är det en sån viktig komponent för att ha framgång. Det är att kunna hitta och koppla på det här som individ, men också som ett kollektiv, där vi båda har mött de här transatlantiska lagen, när man undrar vad det här, kallar det självförtroende eller auran de bygger upp. Men det smittar av sig, och så spelar de därefter. Den är framgångsrik.
Exakt, fortsätta på exakt det du säger. Och det är det, när man spelar då i de här NHL-miljön, och många svenskar, det är inte bara svenska NHL-lag. Nu är det väldigt många svenskar som är framgångsrika och finns i varje lag. Men du har ändå den här delen av spelare som en svensk liksom får ta del av. Och du får hjälp av auran, du får hjälp av den här momentumet de har. Man får hjälp av tävlingen som de besitter. Och så kommer svenska kvaliteten fram, det de är bra på, och passar in perfekt. Och det är där jag tror att Sverige också måste jobba och hitta den här, så att vi måste få in den här tävlingen, momentumet, att kunna skifta sådana saker. För vi svenskar går ut och är trygga och ser otroligt stabila ut när allting funkar som det ska. Ja. Men det är mycket lättare för ett svenskt lag att få en motgång som inte vi lika snabbt kan reparera, som jag tror kanadensare och amerikanare som lag söker själv en anledning till att vända matchen. Medan vi svenskar inte är så bra på att vända en match eller söka den här när det liksom står och väger. Det är den.
Jag fastnade lite i semifinalen där i Avicii Arena här, när det var USA som kontrollerade hela den här matchen från start till mål mot Sverige den gången. Intressant att höra er hockeykunskap, och det bästa är att vi bara spelat en period. Det återstår två stycken till med Huselius och Nordström den här härliga måndagen i Godmorgon NHL. Så stanna kvar, så blir det mer hockey alldeles strax. Mm. God morgon NHL, där vi har samtalat med förbundskaptenen, den nytillträdde till nästa säsong, Rickard Grönborg, som har berättat lite om framtidsutsikterna. Vi har pratat också om hockey IQ med två smarta hockeyspelare, Christian Huselius och Mattias Nordström, som finns med oss hela den här måndagen. Och det är alltid intressant att gå tillbaka, men även blicka mot nutiden, över det som har hänt i världens bästa hockeyliga. För nu har han gjort mål, Elias Pettersson, som jag hade en väldigt tung säsong i fjol med sitt nyskrivna kontrakt i Vancouver Canucks. Så lossnade målskyttet efter 59 sekunder. Och den här fullträffen, Christian, hur viktig tror du den är för hans självförtroende, Elias Pettersson?
Ja, otroligt viktig. Och det är det för alla hockeyspelare, att man får framgång. För det föder bara vidare framgång. Så självförtroende på isen är ju A och O. Och för en spelare som Elias så behöver han göra poäng. Och då ger det ytterligare känsla.
Svår fråga, Mattias, men varför har han det så tungt? Vi ser ju där att han är ju van att bara ösa in poäng, men det var tungt i fjol också. Mm. Med ett kontrakt som tynger axlarna, hur mycket tror du?
Det är uppenbarligen så tynger det honom, och det här med att varför, det är ju inte för att det är att trycka på en knapp, utan här måste man orka och våga börja lite två steg tillbaka med, och vad jag förstått så har han lagt den tiden i sommar med förberedelser, men det betyder inte bara att det kommer komma med en gång, utan göra de rätta sakerna om och om igen. Och det har han faktiskt gjort under gårdagens match. Det gjorde han.
Vi ser poängsnittet då innan det där kontraktet 1,21. Nu nere på 0,7. De här stjärnspelarna som ska göra mycket poäng. Du har själv varit i en situation där du ska vara den som producerar. Christian, hur upplever man det? Är NHL tålamodigt? Hur är det?
Ja, men det är klart att det är en annan tid nu. Jag skulle säga att det var lite annorlunda på den tiden jag spelade NHL. Men någonstans så är det alltid att du måste leverera. Och annars får du mycket... Ja, kravbilden höjs och det är mycket press utifrån. Och den största pressen har man ju alltid på sig själv. För man vet vad man kan och vad man vill leverera, och när man inte gör det så är det klart att man börjar grubbla, det är alltid så. Men ja, det är som sagt, jag tror Elias gör allt han kan, och det syns. Jag tycker att han har börjat säsongen väldigt bra. Sen kanske inte alltid poängproduktionen visar det, men fortsätter han att jobba så kommer hans skicklighet komma fram.
Ja, nu är det spräckt alltså. Han är inne i målkolumnen, Elias Pettersson, och Vancouver vann den där matchen i helgen. En annan stor snackis de senaste dagarna har varit en annan stor svensk stjärna med ett relativt nytt kontrakt också, William Nylander, som har fått en rivstart på den här säsongen. Men efter mötet och förlusten mot Seattle, var det här man pratade om, Mattias? Williams jobb vid segermål för Seattle, han blev slagen i man-man-spelet.
Ja, och det är vad hockey handlar om. Att du ska vinna matchen i matchen, de här små mikrosituationerna. Och William har varit på andra änden av det där många gånger när han slår en motståndare. Så att det är så viktigt att spela på båda sidor av pucken.
Vad får man höra efter en sån där sak i omklädningsrummet?
Ja, i William Nylanders fall så tror jag inte så mycket. Nu gick ju hans lagkamrat kanske ut och kritiserade honom lite indirekt, målvakten där. Men normalt så, det tycker jag också är ett annat klimat idag. Att de offensiva skickliga spelarna inte får lika mycket skit som kanske förr i tiden. Mm. Det var en liten annan tid också att man inte fick göra de här misstagen. Idag accepteras de lite mer, tycker jag, man ser.
Om du hade gjort så, till exempel i Florida, hur hade det låtit?
Ja, det där var kanske man inte hade spelat nästa match. Nej. Så kan det vara. Och även att om man gjorde bara något misstag, om man tappade en puck, så fick man kanske sitta på bänken i några byten. Och det ser man inte idag för offensiva spelare, utan det är direkt på det och tränaren knappt säger någonting. Så att, det är lite annorlunda.
Men det intressanta i det här, precis som Christian var inne på, var reaktionen från Toronto-målvakten Anthony Stolarz, som sa så här efter förlusten mot Seattle.
I mean a lot of guys have been here for a while, you know. Over time you can't let someone beat you up the ice there, and you know, it's a clear cut breakaway. I mean, minute left, you know, you want to be on the ice in that situation, you got to work hard. Got to work back, and cost us a point there. So, I mean, at the end of the day, it's like I said, it's early. We do have, you know, some time to gel. But I mean, at the end of the day, too, it's more or less just about working hard. And you know, just when we work hard, the results come. You saw it in the third period, and you know, we can't play for 20 minutes, 30 minutes. We got to do it for a complete 60.
Ja, det där gillar de reportrarna där borta när det händer någonting ovanligt, är det, Mattias, just att det blir riktigt.
Är det bara där borta reportrarna gillar det? Jag hoppas det. Jag brukar säga att om du får kritik inifrån gruppen så ska det kännas mer än vad det gör en tränare att det kommer därifrån. Och då, ofta är det de lagen där du börjar få framgång, att du vågar ha det, men att det går åt båda hållen. Det finns väldigt stöttning i gruppen, men hittar du ett omklädningsrum att en lagkamrat utmanar, framförallt när det gäller arbetsinsats, tror jag är jättebra för det laget.
Mm. Ja, intressant att se vad som händer i Torontos omklädningsrum där dagen efter en sån där incident.
Ja, jag håller precis med notan. Men jag skulle hellre vilja se att målvakten ställde sig inför stängda dörrar i omklädningsrummet och säger till Nylander att Willy, du måste jobba hårdare där. Inför hela gruppen, precis som notan säger, det tar hårdare och det är högt i tak och då kan man liksom acceptera det. Här blir det lite jobbigt för nu blir media inblandat och det kan ju starta någon typ av irritation i laget egentligen. Men det bästa är när spelarna ställer sig upp rakryggade och säger till en lagkamrat att det är för dåligt jobb i det läget. Mm. Och då får man den här känslan som är viktig, att man kan prata om det och då blir man starkare.
Mm. Ja, det är lätt att det blir en snöboll som rullar sig allt större och större efter en sån där grej. Men William Nylander har ju fått en väldigt fin start på den här säsongen uppe i poängligatoppen. Toronto förlorade det där mötet med Seattle efter förlängning som ni såg. En annan svensk som har visat sig den här helgen, det är ju Filip Hollander som nu äntligen då har gjort mål i världens bästa hockeyliga för sitt Pittsburgh. Han var ju den session tidigare. Sen vände han tillbaka till Timrå och öste in mål där också. Men nu så gjorde han mål för Pittsburgh på det här sättet också. Klassiskt NHL-mål, jobba in pucken. Vad tänker du kring Filip Hollander, Mattias?
Att det är kul att man tar egentligen den resan. Det var väl 2 år tillbaka här nu i Timrå för att sen egentligen höjas nivån på sitt spel och att Pittsburgh har sett att han har tagit de stegen i utvecklingen för att nu kliva in och ta en plats och förstå att mål, ja, får jag ett läge så ska jag försöka bidra, men det kanske inte är samma roll, eller kanske, han har inte samma roll i Pittsburgh som han hade i Timrå, men kul, och det här tror jag är en av de viktigaste för att kunna acceptera en roll, och det betyder inte att du är nöjd med det, men du accepterar den rollen ni är given idag. Sen vill ju han jobba sig upp i hierarkin förstås, och det är kanske någonting Pittsburgh har i bakhuvudet, för de vet att han har kvaliteter, så har vi skadesituation eller konkurrenssituation, då kommer det en spelare vi tror på kan bidra med mer.
Ja, han draftade alltså för 7 år sedan. Nu kom det där första målet också. I naturlig målskytt är han ju. Och man minns ju de där målen, gissar jag, i alla fall det första målet. Kommer du ihåg det, Christian?
Ja, det gör jag. Det kommer jag aldrig glömma.
Hur var det?
Nej, det var en 2-1 situation. Det var faktiskt mitt andra byte igen. Så det var,
ja, det var
liksom
så
ganska
tidigt.
Snabbt borta mot Philadelphia. Och sen så jag gjorde en liten fake pass och la den mellan benen på målet. Sen Šešmánek var det på den tiden i Philadelphia. Så det glömmer man inte.
Sparat pucken?
Ja, de gör ju en sån här, man får ett plakat efter första målet, så det har jag faktiskt kvar.
Ja, andra frågor. Så det gick inte lika snabbt för dig, va, Mattias?
Det var mycket som inte gick lika snabbt för mig. Det var inte bara målskyttet, men det blev ett första i alla fall.
Ja, hur var det?
Ja, men det var kul. Det var tekning, Niklas Sundström, så det var kul att assisterad av en svensk där i New York Rangers. Så att det var bara tekningscirkeln, handledsskott. På då, ett målvakt namn som jag aldrig hört, Jim Carrey! Som var i Washington, ja. Där blev mål nummer 1 i NHL.
Ja, jag tror att vi har det där målet också på så att vi kan video. Kolla på det och minnas tillbaka på video. Vi sätter in VHS-bandet och får fram det här, Mattias.
Ja,
du ser. Lite målgest också.
Ja, det var inte lika populärt på den tiden kanske att göra målgest, men där, du ser, tekning rakt bak. Ja. Oj, vilken sidledsförflyttning.
Och så mål på. Ja,
och så där ingripande av målvakten. Men, ja. Ja.
Hur många borde jag komma ihåg? Hur många mål blev det i karriären för dig?
Ja, vad blev det? 9 ja. Totalt. Ja. På 900. Så var 100:e match gjorde jag mål.
Ja. Det är något speciellt att få göra det där målet såklart. Och vi gratulerar Filip Hollander till första fullträffen med Pittsburgh i NHL. En annan som har gjort mål den här helgen också och som ju har gjort sin debut i NHL är Axel Sandin Pelika, Detroit-backen, som matchas nästan 20 minuter per match. Och nu fick han till det med det här skottet också. Vad är din bild av Sandin Pelika?
Otroligt smart, skicklig, rörlig spelare som har en otrolig offensiv framförallt skulle jag säga. Så att, jag förstår att de vill spela han mycket också, för det är en sån spelare som behöver mycket istid för att komma rätt ute på isen och känna det där förtroendet. Så att, kul att se, han har mycket i sig.
Och hur speciellt är det att komma in i NHL? Han spelade alltså junior-VM i fjol och de har haft god koll på honom. Med Kronvall som jobbar hårt här hemma, Niklas Lidström också såklart. Men att ta det här steget så tidigt. Jag skrev en grej på X och blev nästan lite attackerad. Jag skrev att det var en ruggigt fin start av Axel Sandin Pellikka. Och folk bara ifrågasatte, vadå ruggigt fin start? Han har gjort en poäng. Men Detroit går ju bra också, men det spelar föga roll tydligen enligt vissa. Vad tycker du?
Det som är imponerande är att han går in och att de har det förtroendet med istiden. Det tycker jag är ruggigt bra. Jag tror det är Moritz Seider, backen där, har väl lite mer. Edvinsson ligger nära. Så att det är imponerande att komma in i ung ålder. Sen vet ju inte jag hur det är, för jag har ju inte kommit in i... Jag var 21 när jag åkte över. Och det är de här unika talangerna som vi har vetat om att han är. Att de kan ta klivet rakt in i NHL och inte göra... resan via AHL där borta.
Och just Detroit också, att de har fått en bättre start nu. Nu är de ett av ligans bästa lag, har ju missat slutspel efter slutspel efter slutspel. Alla bara undrar, när ska anrika Detroit få fart igen? Hur ser du på framtiden för dem nu?
Ja, men det är tufft. Man får komma ihåg att de har haft en otroligt bra stomme i så många år och har framgång länge. Så att det gör ju också att de inte har fått draftat så tidigt i många år. Så att, sen är det klart så kan man ju få ett bra lag i alla fall. Men man ska komma ihåg att det är inte så lätt att bara trycka på en knapp och ha ett bra lag. Du behöver hitta den här balansen och rätt spelare och rätt tid och rätt ålder på allting. Och, jag tror att Detroit började ganska bra förra året också. Så att det är lätt när man har många unga killar och de är entusiastiska i början. Lite enklare kanske vinna några snabba matcher i början. Jag hoppas att det kan fortsätta gå bra, men det är en lång säsong och det kommer komma motgångar. Det är lite då man får se hur starka de är som lag, skulle jag säga.
Mm, och då är det viktigt att stjärnorna levererar, en definitivt en sådan. Och han är svensk och han heter Lucas Raymond.
Ja, det ska bli kul, grymt kul. Tagit steg varje år som lag, så att jag hoppas vi tar nästa steg nu och tar sig in i ett slutspel. Det hade varit extremt roligt och jag ser fram emot det.
Om jag säger att du behöver göra minst 85 pinnar för att ni ska gå till slutspel i år, vad säger du då?
Jag vet inte om det är kanske liksom bara därför, men självklart så hjälper det. Och det ska vi försöka lösa.
Ja, men okej, om jag förklarar mig. Ni behöver ju någon kille som växer upp offensivt, alltså någon som gör kanske uppåt 90 poäng till och med. Eller? Det borde väl vara du?
Ja, jag hoppas det i alla fall. Oavsett vem det är så är det bra, oavsett vad det är. Jag tror offensiven är väl någonting som kanske har varit vår styrka, framförallt vårt powerplay har varit extremt bra. Så att för oss handlar det om att kunna liksom, vad säger man, hantera matcher på rätt sätt och kunna hantera en matchbild och vara nöjda med att vinna med 1-0 eller 2-1. Inte liksom behöva hamna i de här 6-4, 5-4 matcherna utan kunna hålla lite tajtare och kunna vinna på det.
Hur stor press sätter du på dig själv att vara en ledare för det här laget nu? Du börjar ändå bli lite rutinerad.
Jo, men press vet jag inte, men det är väl någonting som man vill vara och ska vara. Och, jag själv är väldigt mån om att vi ska lyckas som lag och då känns det som att det kommer automatiskt tillsammans med många andra i vårt lag. Som, allt från äldre som varit med länge, men även liksom, lite yngre som är på väg åt det hållet. Så att jag tycker det är det. Vi har en bra blandning i laget också med olika spelare som bidrar på olika sätt utanför isen.
Vad har du blivit bättre på i sommar?
I sommar så har jag blivit bättre på golf, framförallt. varje sommar är bra. Jag tror för min del, som du säger, jag är fortfarande ung så att min kropp utvecklas fortfarande. Och man blir större, starkare och försöker få ut det på isen också för att vara en bättre version av sig själv än vad man var innan.
Ja, det är väl härligt hur sommaren har blivit bättre på golf, säger han till Jonathan Lindqvist. Det är så man ska utnyttja sommaren för mycket tid också. Men du, vad tycker du om Lucas Raymond som hockeyspelare?
Nej, jag gillar han skarpt. Rapp, giftig och han är intensiv och skicklig också, så att jag gillar han. Mm,
och han har varit ett tag nu. Kan han vara med och föra Detroit till slutspel? Kan det bli ett slutspel för den här upplagan av Detroit? Rätt oerfaren backsida som vi var inne på.
Ja, det är, men absolut. Jag tycker de har ändå en stomme nu som börjar bli den här ledande stommen. Det har ju frågetecken, är backsidan, är det en nackdel? Jag tycker de ändå har en viss erfarenhet där och med den här forwardsuppställningen så måste de ha backar som Pellika, som Edvinsson, sätter pucken snabbt i handen på de här snabba forwards och tillbaka den här glädjefyllda Detroit-hockeyn som de är kända och jag tror fortfarande försöker uppnå.
Mm. Ja, vi har inte frågat dig, Christian, vilka är din favorit till att ta hem dig i år? Men det leder du har sett nu och ja, läs om lagen.
Ja, jag tycker faktiskt det är tufft att säga så här tidigt om jag ska vara ärlig. Ja. Många tror Edmonton, jag är inte alls säker att det blir lika bra.
Varför Edmonton. Inte?
Nej, men jag känner att det med McDavid, det känns inte riktigt rätt det han gjorde och allting. Det är tufft alltså. Mm. Han är i sitt prime. Han tar lite mindre kontrakt för att nu är det upp till lagledningen typ att skaffa spelare och försöka vinna. Men det är inte alls säkert att de lyckas med det bara för att de har mer pengar i lönetaket. Och liksom det känns inget bra. De har inte fått en bra start heller.
Nej.
Men jag är inte alls säker att det är Edmonton. Så att jag tror att det är många som har chanser. Jag tycker Dallas är starka. Ja.
Vegas
är starka, så att det är lång resa kvar.
Ja, det är det. Ja, och det här är också, jag hörde att det mullrade till lite i Husta innan. Det var alla som satt och så här, va? Mattias Nordström, gjorde du inte bara 9 mål i NHL som han sa? Vad ödmjukt du är, du gjorde ju dubbelt upp. Vår redaktör Darren skrek ju här borta, han gjorde ju 18 mål ju.
Ja, du ser.
Och du sa 9.
Där med dålig hockey-IQ, då är det mycket smälla mot huvudet. Då kommer man inte ihåg alla målen man gjort. Alla de målen jag gjorde.
Ja, 18 stycken. Det är stor respekt över 900 matcher. Vi går vidare med Christian och Mattias. Då ska vi dyka ner i Huselius NHL-karriär där det blev 190 mål och över 400 poäng. Då ska vi höra lite om gamla, hederliga NHL-tränare som inte alltid var så schyssta. Om en liten stund. Välkomna tillbaka till Viaplay-världen. Hoppas ni har haft en härlig helg och bevittnat mycket NHL-hockey. Det är fina starttider för oss här i Europa också på lördagar och söndagar. Mattias, att jag jobbade med en match med Jonathan Lindqvist igår. Hur var den?
Nej, med Niklas Holmgren.
Ja, Holmgren var det till mig. Han kom in där, ja.
Ja, jag hörde det direkt när jag kom upp på våning 4. Då hörde du var Niklas var någonstans.
Ja, det var så, ja.
Jaha, ja. Det var inte svårt. Och det var en okej match, ska jag säga. Lite sömnigt Washington, Vancouver som jag tyckte spelade bra när man spelar på bortaplan där. De ledde 4-0. Washington kopplade på det lite i tredje period och gjorde det intressant. Men det blev vinst 4-3 för Vancouver till sist. Ja,
härligt att Holmgren är igång i hockeyvärlden också. Mm. Ni följer ju mycket kommentering om Jonathan Lindqvist där också. Hur mycket tittar du på NHL numera, Christian?
Jag stannar inte uppe på nätter och kollar. Nej. Man kan ju se så mycket höjdpunkter och kolla efterhand. Så då brukar jag kolla höjdpunkter. Sen slutspelet kollar jag ju mer såklart. Ja. Då är det häftigt faktiskt uppe på nätterna. Men nu, ja, nej. Då blir det mer höjdpunkter.
Mm. Och vad bankar det hockeyhjärtat för?
Ja, det blir ju såklart klubbarna man har spelat i, men inte så att man hejar på något lag. Och det där liksom, när man själv var aktiv så tappade man ju det, för då är det ju bara det lagen man spelar för som man bryr sig om överhuvudtaget. Så det är svårt efteråt att bara säga, nu ska jag heja på dem. Utan det är ju, när man har spelat i fler klubbar så är det ju mer generellt att man kanske bryr sig om de lagen, men inte så att jag har någon favorit som jag hejar på.
Men kan vi inte dyka ner lite i din NHL-karriär? Över 600 matcher, alltså över 450 poäng, 190 mål, det är väldigt fina siffror. Hur skulle du vilja beskriva den här NHL-karriären som du har varit med om?
Jag vann aldrig Stanley Cup. Nej. Och det var ju det man ville, såklart. Det är det alla drömmer om, men man har ju också förstått att det är otroligt små marginaler. Det är svårt att hamna i ett sånt lag och veta när det ska vara dags för det. Spelade ju i Florida från början. Mm. Vi var ju inte speciellt slagkraftigt lag just då. Sen kom jag faktiskt till Calgary och där hade vi ett bra lag. Alltså, vi vann divisionen något år där och men det är tufft att gå hela vägen. Det fick man erfara. Så att det var små marginaler. Vi mötte Detroit under deras storhetstid där, kan man säga. Och åkte ut mot Anaheim som vann. Och då hade jag chans att avgöra i sadden en match. Ja, och träffa ribban och de gjorde mål en minut efter. Så det är små marginaler. Men så att, jag är nöjd med min karriär, självklart. Men man vill ju vinna sin cup och det gjorde jag inte. Så då, det är klart att det sitter ju alltid i. Så kommer det alltid vara.
Ja, och du har ju berättat om samma känsla många gånger, Mattias. Du också, hur man jagar den där Stanley Cup-trofén. Och det får förunnat att få vinna den. Men just Christians karriär och att möta Christian där ute. Just målskyttet, när jag tittar på karriären här. Man har ju vetat om exakt vad du gjorde såklart, men att det var 190 mål. Christian som målskytt, som tampades med honom där i den där positionen för att förhindra det. Hur svårt var det?
Det är svårt med de här. Christian var en av de spelarna när man tittade, man hade ju motståndarnas laguppställning, man ringar in och så gör man ju en analys liksom. Vad är han, det här, han är alltid framför målstyr, nej det här är en som vill passa hellre än att skjuta. Christian var en duktig, jag skulle säga en bra målskytt, men en bättre framspelare i mina ögon när jag försvarade. Så att jag försökte aldrig vara för nära honom, för att jag hade alltid problem eller större problem med den kvicka som kunde vända bort mig. Men letade då alltid, jag försökte var försöker han göra sig av med pucken och var kommer han befinna sig i nästa läge. Det var det här lite, så att jag brukar spela mot Christian, för mig var det väldigt mycket att jag hade huvudet på skaft. Snurra, vrida, vända, veta vad jag hade honom utan att ha varit fysisk mot honom. För det tyckte jag var inte det mest effektiva sättet mot honom.
Och på tal om skaft, det känns ju alltid som, om vi tittar på lite bilder när du gjorde mål också Christian, som att du hade en väldigt lång klubba. Hur kom det sig att du använde just den klubban och vad var fördelen?
Nej, men det var faktiskt att när jag kom till Hammarby som ung så hade vi otroligt skickliga ungdomstränare som typ krävde att jag skulle ha lång klubba, för alla skulle ha det från början. Så jag fick hantera en lång klubba direkt och ja, jag gillade det. Vi hade ju en speciell klubba med en speciell vinkel under och sådär, så att det funkade för mig. Jag kunde behandla pucken på alla olika sätt tyckte jag, och jag gjorde, det var inte så att jag var en skytt riktigt och sköt ofta direktskott, utan det var ju mer att kanske kvicka avslut, handledsskott och sådär som om jag gjorde mål. Ja. Men den funkade som jag spelade på det sättet. Det var mitt verktyg och det var otroligt viktigt. Och, jag kände som ett med min klubba.
Ja. Vad var det som gjorde att du kunde ha den här speciella tekniken som du hade? Det är många som säger att han var så teknisk, han var så snabb just med klubban. Vad skulle du säga själv?
Ja, men många pratar ju ofta om min klubbteknik, men jag skulle säga att jag kanske var lika skicklig på att röra mig på isen och även ställa om skridskorna, skridskoteknik och liksom sänka axeln och sådana saker för att få motståndarna ur balans mer. Det var inte så att man bara åkte och dribbla, utan visst, jag kunde min klubbteknik, men mycket sker ju av vilka små rörelser, pausfint eller en skridskofint, att du fintar och bromsar och så går åt andra hållet och liksom när du ska svänga upp och sådana där små detaljer som jag liksom känner själv att jag var väldigt duktig på. Det skapar ju lite tid och det ser också bra ut när man kan dribbla, men det är inte så att man åker och dribblar av folk. Liksom det var inte riktigt så.
Men utan, vågar du spela det spelet direkt när du kom över till NHL efter att ha haft framgång hemma i elitserien som du då hette på den tiden?
Ja, men någonstans så var det ju liksom, det var ju många som inte trodde att jag skulle ta mig till NHL med tanke på att jag vägde 79-80 kilo och på den tiden så såg alla ut som notan och var 1,90 och vägde minst 100 kilo.
På den tiden.
Nej, jag tänkte inte så här på den tiden.
Ja, nej, men lite så. Alltså, spelarna var ju större då. Starkare. Det var lite fulare spel. Man kunde använda klubban. Det var mer hakningar och mer slit i sarghörnorna. Idag kanske det går lite fortare på ett annat sätt om man spelar. Ja, det är mer liksom flygande anfall. Så att det var en annan typ av hockey. Men min skicklighet, det var ju den som skulle göra mig effektiv i NHL. Inte att jag skulle spela fysiskt.
Men det är en hypotetisk fråga Mattias, men en Christian Huselius i dagens NHL, hur hade det fungerat?
Jag tror att det hade fungerat utmärkt, absolut. Den här frågan får man med, hur bra skulle inte han vara idag?
Du är ofta inne på det med Peter
Forsberg. Ja, jag vet det, och jag har nästan större respekt för honom. Kom ihåg hur bra han var då, men lite av det Christian sa att de förutsättningarna. Och det är en sån viktig grej som han tog med sig dit bort, det var att ska han vara effektiv i NHL, då tar han med sig de kvaliteterna han har tränat och repeterat på här hemma för att nå en sån hög nivå. Så att jag vågar inte ens sia i om det skulle bli 10 poäng mer eller mindre om man har spelat idag. Utan jag tycker siffrorna när det gäller poängproduktion talar för sig själv vad han gjorde.
Men du måste ha funderat kring det själv också med tanke på hur det var då att ha en klubba där efter sig. Mattias åkte ju fast där och höll fast där nere i sarghörnen.
Men tänk vad mycket powerplay de fick.
Ja, men det är en annan tid. Har du satt dig in i det själv och reflekterat över det?
Ja, men det är en annan tid. Jag fick ju vara med om lite grann. För 04-05 efter lockouten där så förändrades det ju lite grann. Och att man började ta bort klubborna lite mer och man fick inte haka lika mycket. Vilket gynnades lite grann. Men som sagt, det är en annan tid. Jag kan inte jämföra heller. Men däremot så vet jag att Det var inte lika många svenskar än då, och det var inte lika lätt att komma in som rookie.
Nej.
Det var tuffare. Idag är det ju liksom fler rookies, det är många yngre som redan tar plats direkt och liksom nästan får otroligt viktiga roller direkt. De bygger lagen på unga spelare redan tidigt. Snittåldern var ju mycket högre när jag kom in, och det var en annan typ av hierarki i lagen också. Det så var det ju absolut. Så att, och som svensk kom man som rookie då, så var man kanske inte lika kaxig mentalt som man kan vara idag.
Men vi stannar lite vid det mentala då du berättar. Vi har pratat med Rickard Grönborg här som ju har som dröm och haft det att bli coach i NHL. På din tid då, det var ju stenhårda personer som var ledare för lagen. Och just det mentala, hur blir man behandlad som svensk rookie? Hur påverkar det dig? Har du något exempel?
Nej, men jag hade ju inget att jämföra med. Men det är klart att det var tufft. Mike Keenan kom in där, mitt rookie. Han var inte där från början. Men Florida, vår coach fick kicken efter bara några månader. Och så kom Mike Keenan in. Och det är klart att det var en annan typ av hockeycoach än vad jag var van vid från Sverige. Så var det ju. Men jag spelade redan då typ i första kedjan med Pavel Bure. Liksom, och jag visste inte vad jag hade förväntat mig. Men han var en annan typ av hockeymänniska och såg inte mig som att jag liksom skapade så mycket. Om jag liksom gjorde en felpass, då fick jag sitta på bänken. Även fast jag skapade mycket offensivt. Så det var så det var. Och det är ju svårt som offensiv spelare och känna det. Gör du ett misstag så spelar du inte. Så du måste ju hela tiden lära dig att vara mycket mer effektiv då, vad jag är tvungen att göra, än vad man kanske idag tycker att offensiva spelare har lite mer fritt utrymme att göra vad som helst lite grann, för att de skapar så mycket ändå. Och de gör poäng. Men då var det mer att gör du ett misstag så sitter du på bänken. Och då vart man ju lite tillbakadragen och inte vågade kanske alltid spela ut. Utan då fick man kanske spela lite mer safe. Vilket kan vara bra, men det viktigaste jag alltid med, det är att man spelar ju för laget. Man vill vinna matcher. Och då är det ju, alla är olika, men för att skapa offensiv så måste du ju också våga spela ut. Så det är ju en grej också. Så att det är liksom hitta balansen i laget som är viktig. Och den var lite annorlunda då än ser ut idag, tycker jag.
Och hur var den erfarenhet för dig, Mattias? För du har också haft Iron Mike innan i New York Rangers.
Ja, jag hade ju min rookiesäsong där. Och det är ju en annan skola där man då kommer man in. Det här är första tränaren jag har. Då hade man ju inga andra förväntningar. Att det är väl så här det är här borta. Och han är väl... Jag menar, han var ju, det var ju ganska extremt. På det här hur han skulle då med rädsla skrämma fram prestationer. För det är det handlar om, att nästan att du blir inträngd i ett hörn, det är då du kanske slåss för livet. Det var väl det han försökte använda som sin strategi. Och framförallt mot då toppspelarna lämnade han i fred. Och vi hade ju en grupp med Rangers som var lite speciell. Det hade ju Mark Messier, en Brian Leach, där han faktiskt lämnade i fred. Men resten var han rätt tuff på, men framförallt på de unga spelarna. Du ska lära dig. Det här var en hierarki där du är längst ner i bottenskrapet. Du får förtjäna varje trappsteg du tar. Och det är en speciell utbildning på det sättet. Jag håller med. Nackdelen med den typ av tränare är att ska du få ut maximal potential så behöver man ändå ge en viss frihet. Det som jag lärde, därför tror det eller ej, jag växte upp lite i samma skola som Christian med en lång klubba, med skridskoteknik och allt det här, med samma ungdomsledare. Jag kom ju dit, där var det ju mer så att du ska ner och gräva fram puckar i kortsargen. Du måste fimpa 10 cm på din klubba, annars är det dålig balans, de kommer tackla om kulde. Så jag menar, jag fick ju ändå att de begränsade min värld mot tidigare med begränsad frihet. Det jag kan tycka som var bra med det är att i den här lilla begränsade världen så var det var ganska få saker jag behövde göra. Och då blev det färre saker att kontrollera. Så för mig blev det en ganska bra utgångspunkt för att gör jag bara de här tre sakerna bra så kommer jag få spela. Men då hade jag en annan roll än vad Christian hade.
Men var han inte på dig någon gång och sa att du är ingen Brian Leach eller när du gjorde något misstag där ute?
Ja, det gjorde han. Han sparkade mig i ryggen på bänken och det var ett par F-ord där. Vem AFFF tror att du är? Tror att du är Brian Leach? Och jag svarade ju inte, men det var det sista bytet jag gjorde. Och det här var då tredje bytet i första prövet. Sen satt jag resten av matchen, han tittade inte ens på mig.
Det är ju en annan jargong. Har du något som du kan berätta om hur du var utanför isen? Där skillnaden verkligen var markant. Okej, du spelar högt upp i hierarkin, men du behandlas annorlunda.
Ja, det, alltså absolut. Det var ju ganska ofta det var så, som notan sa. Det var ju liksom, när man kommer som ung svensk så var det liksom, du ska veta din plats. Och det är klart att det sätter sina spår. Jag visste inte annat, så man bet ju bara ihop. Jag var ju där för att spela hockey, jag älskade ju det, och det är det jag ville göra. Men när vi åkte på bortamatch, så när vi hade flygit då, till exempel till Atlanta, så skulle vi gå av bussen då när vi kom till spelhotellet. Så stod han och alla gick av, och så skulle ju, ja, men vi gå ut och käka middag typ några timmar senare, bara koppla av lite på hotellet på middag. Då stod han vid bussen och bara gav mig en träningspåse, bara, du åker med materialerna till arenan. Medan de packar upp så ska du cykla en timme på cykeln.
Och det var bara du?
Bara jag. Så då åkte jag med materialerna till arenan, fick sitta på cykeln, och så fick jag ju vänta på att de var klara, hjälpa dem lite grann med så att vi skulle komma därifrån. Sen när vi åkte därifrån, då var ju klockan typ 7:30, ibland 8. Ja. Och då hade ju hela laget dragit ut på middag redan. Så det var så här, okej. Okay. Så då drog jag upp och körde en room service. Och det var liksom, jag visste inte annat. Men jag kände ju ibland att man hamnar ju lite utanför och förstår att det var liksom en särbehandling. Samtidigt så dagen efter så ska jag spela 20 minuter i första kedjan med Pavel Bure och leverera. Och det funkar ju till en tag, men till slut så börjar man ju liksom
bli nedbruten.
Lite nedbruten såklart, men det är klart att det har stärkt mig som person efteråt. Men det var ju just då var det inte så kul. Det, så är det ju. Men som sagt, det var ju bara att bita upp. Och det är ju inte så att man går och klagar, utan det var bara så det var. Så att det var ingen mer med det helt enkelt.
Är det en annan tid nu?
Ja, det är väl på ont och gott skulle jag säga, för det bygger upp, visst finns det nedbrytningssaker att aldrig få näsan ovanför vattenytan, men det bygger också upp en sån här, i matchsituationer vad som än händer så kan man vara lite så här, det är nästan lite stenansikte så här, hopp, rycker på axeln, jag har varit med om värre. Och så att det finns två sidor av det myntet.
Ja, så är det verkligen. Och det är härligt att prata kanske just sådana historier, men lite nostalgi.
De är roliga idag.
Ja, det är väl roligare idag såklart. Men de tre främsta lirarna, du har ju nämnt några stora namn också, men du bara får koka ner dig till de tre främsta som du har spelat mot eller med, Christian. Vad andra du då?
Nej, men jag har ju spelat med riktigt bra spelare. Och jag måste ju ta, eftersom jag spelar tre olika klubbar nu, så måste jag ta de tre. Jag kom till Florida som rookie, så spelade ju Pavel Bure i Florida. Och alla som har sett hockey förr i tiden, så var det en ruggig lirare, och snabb var han. Men han brydde sig kanske inte alltid så mycket om laget vann egentligen.
Nej.
Men han kunde åka skridskor och skicklig van och mål kunna göra. Så, och jag hade ju liksom känslan att få spela med honom mitt rookieår som svensk i första kedjan. Det var häftigt. Och jag vart ju mycket mer framspelare såklart. Och det gällde, för mig gällde det att lära sig hur jag skulle spela med honom, för han ville helst ha pucken i fart i mitt zon, för han blåste ju bara förbi backarna då på den tiden. Men han ville helst inte ha pucken i anfallszon och åka runt och snurra, utan han ville ha den i flygande. Så då fick man också anpassa sig till det, men det är en helt annan spelare. Sen så, det som var häftigt var ju att han gjorde över 50 mål då, en säsong jag spelade med honom, vilket är häftigt när man spelar med en spelare som gör 50 mål. Sen kom jag till Calgary, och då spelade jag med Jerome McGinley. Och han är väl kanske den mest kompletta och bästa spelaren som jag spelar med som forward.
Hur var han som person?
Fantastisk. En riktig så här kapten, ledare på isen, utanför. Ledde vid exempel, han körde extra på gymmet, han var dedikerad, han skötte sig själv, han tränade extra, han noggrann, hade pondus, han kunde ställa sig upp i omklädningsrummet och liksom säga saker. Han kunde även säga att han själv hade haft en dålig match och sånt är viktigt. Han var självkritisk också, så att, men otroligt bra. Alltså han målskytt, han kunde spela fram, han slogs. Så han stod upp för laget och var en ruggig ledare. Grym spelare. Även han gjorde 50 mål under en säsong han spelade med. Och det var också vi hade väldigt, väldigt bra lag i Calgary då. Så det ska man komma ihåg. Så att, han var ju grym såklart. Och sen så, sista klubben Columbus, så var det Rick Nash. Som jag spelade med också då i Columbus första kedja. Och han gjorde också 50 mål.
Han gjorde gemensam nämnare.
Exakt, så det var just det. Så det var ju kul. Jag spelade ju liksom i sån miljö. Och det var häftigt för mig själv att vara en sån spelare som fick spela med de målskyttarna. Och som även kunde leverera så att de kunde göra 50 mål. Det är ju svårt och då att göra 50 mål på en säsong. Så det, men Rick Nash var en annan typ av spelare. Han var ju också kapten, lite yngre spelare då när han kom till Columbus. Kanske inte den typen av ledaren som ställde sig upp i omklädningsrummet och snackade, utan han försökte visa på isen, lite tystlåten, men han var ruskigt stark på isen. Gjorde mycket mål runt målburen och sen lite solo rider mål gjorde han, men ingen direkt skytt egentligen. Nej. Som i Ginla var kanske, men gjorde sina mål, visste vad han skulle vara på isen, otroligt effektiv. Och en match så kunde man ju liksom känna, ja, vi vann med 3-2, fan, kändes som inte Rick var på tårna, men då hade han ändå 2 mål ja. Sist. Så han var en sån spelare som levererade i poängprotokollet också.
I Ginla måste du haft väldigt många duster med, Mattias.
Väldigt många, det är ju samma västra konferensen, ja. Så Calgary var ett lag, och det är ju en av de motståndarna jag har väldigt stor respekt för också. Hur han förde sig på isen, och att han, min känsla var i alla fall att han representerade först och främst laget. Ja. Sekundärt var han själv, men han gjorde så mycket för dem som framspelare, som forecheckare, som målskytt, och sen när det behövdes så tog han hela laget på sina axlar. Mm.
Och i då Calgary, där intresset ju är hysteriskt såklart runt Flames, så det är intressant när man googlar och tar reda på information om Christian. Nu nämnde du de här, de har gjort 50 mål, de här stora spelarna, och mängder med rubriker. Men just i Calgary, du får väldigt, väldigt mycket kärlek där borta fortfarande, om man säger att det är den mest underskattade spelaren som varit här. Hur ser du samma grund? Vi älskar honom och allting. Vad tänker du när man säger sådana grejer och kanske kommer åt och läser det själv?
Nej, men det, alltså, det är ju såklart kul. Det var ju, för det första, som jag sa, när man kommer till Florida så liksom kommer man till en klubb som man kan ju inte styra när man blir draftad som ung kille, vart man hamnar. Och Florida just då var ju inget bra hockeylag i NHL. Det ska man ju säga. De hade ju svårt att få ihop ett lag, och när man kommer som ung kille dit så blir det ju också svårt. Laget inte går till slutspel, så är det ju ett misslyckande hela tiden. Så det är ju liksom en tuff miljö då. Man förlorar mer matcher än man vinner, och man känner sig inte som ett vinnande lag. Då blir det ju mer att man kanske får titta på vad man själv har gjort, och då är det så här, ja, men siffrorna är bra, det är ju en bra säsong, men man vill ju alltid vinna. Och då blir det ju inte så uppmärksammat, för lagen som missar slutspel är ju inte lika intressanta. Och just i den miljön som Florida är, så är inte hockey så intressant heller. Nej. Nu har de ju ett bra lag, och nu är det väck. Ja. Men det är liksom, så då när jag fick komma därifrån och komma till Calgary, Kanada, där det liksom var helt galet. Ja. Man åkte ner i bilen till matchen, så såg man liksom klockan 5 då, när folk började liksom dra på sig matchtröjorna med portföljerna och liksom redan dra sig till Saddledome, då arenan. Ja. Då fick man ju redan den här känslan att här gäller det. Här spelar man för staden och liksom hockeyn, de bryr sig. Glömmer aldrig när jag stod i matkön någon dag, bara var handlade och skulle köpa lite mjölk och sådär. Kom det fram en äldre dam på 65 och knackade mig på axeln. Juice kallades jag ju där borta av någon anledning. Men, och det är liksom, till och med de använde sig, juice. What about the power play yesterday? Och så började jag snacka liksom detaljer. Och då kände man så här, alltså det är så häftigt på något sätt. En liksom äldre dam som följer varje match och liksom detaljer i 5-4-spelet. Då förstår man hur hockeyn, hur inbitna de är. Och det gör ju också att man själv får en helt annan approach och syn på det hela, hur viktigt det är. Och det är klart att det höjer ens egna moral, och att det är otroligt viktigt att liksom spela för det laget, och man vill vinna varje match för fansen. Så att, jag hade min bästa tid i NHL där. Vi vann inte, men vi gick till slutspel hela tiden. Vi var ett lag som konkurrerade. Jag spelade ju som sagt i första kedjan, och jag vet då att Ginla ville alltid spela med mig. Och det är ju något som jag tar med mig också såklart av min hockeykarriär, att en av världens bästa spelare, han ville ha mig i kedjan. Och det betyder ju att jag kunde leverera som han ville. Såklart. Och det var ju viktigt. Och den känslan är den jag med. Och jag tror att det är det Calgary-folket och fansen uppskattade. För de såg ju hur bra kemi vi hade och vi skapade otroligt mycket bra hockey. Och som, vi var ett vinnande lag bara för att vi inte vann, eller även fast vi inte vann Stanley Cup.
Just det, bra smeknamn. Vad hade du för smeknamn, Mattias?
Nej, det var så tråkigt. Det var Swede eller Maddy.
Det
heter väl alla svenska på den tiden. För det fanns ju bara en eller två per lag.
Det funkar det också, eller hur?
Ja,
så är det i den där ligan. Där är det Christian nu då har stora lirare, de största favoriterna i McKinnon, Kaprizov och McDavid såklart. Men vi kan väl vända lite mot backposition också med tanke på det vi pratade om tidigare, att det är en ny tid nu. Och det är det ju framförallt på backposition. Det har vi sett under många år att man spelar på ett annat sätt än kanske när du var i ligan, Mattias. Nu det har varit Erik Karlsson och Victor Hedman och de här offensiva backarna kanske lägger lite mer krut på det ibland. Nu är ju Schaefer kommit in, får otroligt mycket uppmärksamhet i Islanders med sitt spel Draft 1. När han har kommit in och får den här platsen, den här uppmärksamheten och ska byggas till en ny stjärna är ju tanken, och är redan på god väg att ta det efter 5-6 matcher. Vad är det som gör den här spelaren till en sån spännande pjäs?
Det är samma sak vi säger om alla de här unga backarna. Du kan ju dra parallellen. Mm. Cale Makar, Quinn Hughes, Vancouver, fick se han igår och förstå. Alltså det ska vara det här, det är den moderna backen som är som en fjärde forward. Du ska alltid fylla på i anfallszonen. Du ska kunna nyttja han som en i ditt första powerplay uppe längs blålinjen. Det ska vara runt 24-26 minuter istid. Alltså, och Schaefer, alla de här boxarna är ju, han är rörlig, han har den instinkten, han kan logga de här minuterna och har ju nyttjats på det sättet här i Islanders inledningsvis av coach Roy.
Ja, så är det verkligen, var han 18 år också va? Mm. Schaefer, sen har du ju Hudson i Montreal, en annan spännande back som du tror ska vinna Norris.
Det är det här vi får göra inför varje säsong. Vi ska gissningsleka, men jag gillar honom som spelare och han är ju absolut den här väldigt rörliga, kreativa. Lite det Christian var inne på. Inte den här klubbtekniken, men titta hur han rör sig på skridskorna. Och det är ju många av de här backarna vi nämner nu har just den egenskapen.
Ja, vad tänker du kring de här nya backarna?
Ja, det är ju häftiga spel att se. Nu pratar vi alltså om, liksom, kommer förmodligen bli världens bästa backar. Ja. Och de har ju en extrem skicklighet. Men Hudson tycker jag skiljer sig lite grann, eller lite mindre. Skulle jag säga, men de är så otroligt bra på skridskorna. Skridskotekniken är helt otrolig. Hur de liksom kan accelerera och även då, just i det här fallet spelar de ju offensiv hockey, men de är väldigt snabbt tillbaka i defensiv position för att de är så otroligt rörliga och bra på skridskorna.
Ja. Är det roligare, tror du, att vara back nu än att vara forward?
Ja, det tror jag definitivt. Ja. Det är det. Men det är också en ny tid av hockey och det är svårt. Vi pratade lite om innan här att och Sverige måste ju fundera på det här också, för det är liksom, vi kan inte bara få fram sådana backar eller spelare som bara vill spela offensivt, och mer och mer försvinner ju många av de här defensivt otroligt skickliga spelarna som Notan som sitter här, liksom, de behövs ju i laget och nu, jag har ju svårt att se många ungdomar vilja växa upp och bli en defensiv back. Ja. För det är mycket fokus på just att man ska vara offensiv back och man ska spela på ett visst sätt. Så det är tufft att vara de här som ska ha de andra kvaliteterna. Mm. De får inte riktigt lika mycket plats längre.
Nej, man vill vara typ som en Rasmus Dahlin som har dykt upp i rubrikerna den här helgen också. Ni ska få ta på varsin domartröja här som vi tar. Osynlig sådan, så ska ni få hjälpa till lite hur ni hade agerat i de här situationerna. Omtalad incident med Buffalos lagkapten Rasmus Dahlin i mötet med regerande mästaren Marchand, Florida. Den där crosscheckingen kom först. Ingen åtgärd. Marchand, han blev ju sådär förbannad som bara han kan bli. Och sen trippade han Rasmus Dahlin och hoppade på honom och gav honom några slag. Och det var ett våldsamt tumult. Marchand fick 2+2. Tog sig ut till utvisningsbåset. Dahlin fick ju ingenting här. Marchand fick ju med en souvenir där, som ni ser, en hjälm ut. Dahlins hjälm som han sen drog sönder där ute också. Vilket var det som skapade rubrikerna. Ja. Hur hade du dömt i det här fallet, Mattias?
Inledningsvis skulle jag säga att Dahlin skulle ha en 2 minuters för en crosschecking i ryggen när han klubbar ner han. Och sen, jag tror, utan att känna Brad Marchand personligen, så har jag följt han tillräckligt mycket. Så då brann av i huvudet på han och tycker att här är jag är Brad Marchand, jag har varit kapten i Boston, jag har 2 Stanley Cup-ringar, vem är du komma och typ förnedra mig på det där sättet. Och han, jag gillar det han gör, Marchand, för han är smart. Nu är match nummer 6 av säsongen. Ja. Han tänker så här, här tar jag sätter mig själv före laget just nu för att sätta bara en lite så att så här gör du inte mot mig. Ja. för det är förnedrande. Medan han, jag tyckte, visade stor disciplin under Stanley Cup-slutspelet, framförallt i finalen. Och då hade den andra sidan där han avgjorde ett par matcher i Stanley Cup-finalen.
Så skulle ha adderat ett straff på Rasmus Dahlin där, och så hade det blivit rätt också då. Men när man kör 2+2 så blev det mål i det där powerplayt då för Buffalo. Så det var Dahlin som vann den ronden gånger två. Vi går vidare med en sekvens till där Christian får syna ordentligt vad han tycker om det här. Och det är just Matt Schaefer som jobbar tillbaka här, gör en sån där brytning som många tycker är perfekt, men inte domaren. Ja. Vad tycker du?
Ja, alltså det är millimeterprecision här. Jag vet faktiskt inte om man då träffar skridskorna först. Det är svårt att se. Men eftersom man tar pucken först med klubban, så tycker jag att det inte ens är utvisning. Men jag kan inte se om man, det är så att han kapar skridskorna först. Det måste man ju nästan dra ner och köra extrem slow motion. Och det får ju inte domarna använda sig av heller. Så det är svårt att säga. Men jag tycker att det är en fin brytning. För han slänger sig och tar bort pucken. Och sen om han kommer glidande så tycker jag inte det.
Jag tycker ni har gjort helt rätt val hittills, men om det finns rätt och fel i domarfrågor, det gör det ju aldrig om man är publik ju. En till som jag vet att du har noggrann koll på, Mattias, och föga oväntat så är det ju Tom Wilson som dyker upp i Washington, och han dyker upp där i mittzon med den där tacklingen.
Och jag gillar ju fysiskt spel, och vi har pratat där, måste vara medveten, men här tycker jag regelboken är rätt tydlig att du får inte tackla en icke-puckförande spelare, och pucken är borta. Vi gjorde den här matchen, jag och Niklas Holmgren, igår kväll, att där tycker jag en 2 minuters utvisning. Han fick direkt domaren upp med armen, han åkte och satte sig i båset. Sen tittar de bra länge, och det var repriser och slow motion. Till slut fick han inget straff alls, utan han fick gå och sätta sig på bänken. Mm. Där tycker jag det är en 2 minuters utvisning.
Ja, vad tycker du?
Men jag håller med, just för att han hinner ju verkligen, alltså spelaren som har spelat bort pucken hinner ju faktiskt ta flera skär efteråt. Det är ju skillnad om han hade kommit och han tar ett skär efter han har släppt pucken och får en tackling. Men här hinner han ju åka 3-4 skär.
Och då är det... Tom Wilson hinner uppfatta att det här är inte en puckförande spelare. Precis. Han har inte pucken.
Nej, exakt. Pucken är ju sedan länge borta. Det är,
Ja, men då blev det fel i det fallet där med domarna då.
Men vad tyckte du då, Niklas?
Ja, jag tycker också att han ska bli utvisad för den där
sekunden. Då har vi ju rätt. Vi är tre som tycker lika.
Ja, det är bra. Man kan tycka lika om det. Men det är intressant att följa det. Har ni varit med om någon sån grej liksom, att, som hände med Marchand, att han drar sönder hjälmen? Har ni sett mellan båsen ibland?
Jag har ju spelat mot Marchand. Det är ju en ruggigt skön prick, och jag tror alla vill ha honom i sitt eget lag. Men han är ju riktigt irriterande när man möter honom som motståndare. Och han, precis som notan säger, han tar ju det här i början på säsongen och kan göra det här lite för sig själv för att sätta standarden och visa att det här, jag tar ingen skit. I slutspelet är han ju otroligt effektiv, smart och håller sina känslor i styr och bryr sig om laget, och han gör ju effektivt, och många är irriterade på honom och tar just extra utvisningar på honom.
Och Dahlin behöver vi se också tendenser till. Han kan börja reta upp folk. Matthews var det väl i fjol som blev lite...
Ja, men jag tror han har väl lite rykte i ligan. Det är många som är lite uppretade på Rasmus Dahlin. Det är bra.
Ja, så är det. Och det här var bra, för det här var väldigt trevligt. Tack så jättemycket för sällskapet, Christian.
Tack själv.
Välkommen tillbaka när du vill till Godmorgon NHL för att samtala om allt mellan himmel och jord. Nästan det blir ju så, ju.
Ja, det ska vara så.
Så är det, som ju finns i poddformat också. Vi är tillbaka nästa månad. Men kom ihåg, via Playvärlden, det finns hur mycket som helst. Det är Premier League-fotboll den här kvällen. Champions League tisdag, onsdag. Och så är det ju NHL-matcher varje natt. Så du vilar aldrig på via Play. Håll koll på våra sociala medier också. Nu önskar vi en fortsatt trevlig dag.